når du kan legge merke til hva forventninger er det du har til livet, hva forventninger har du til folket i ditt liv, så kan du enklere også legge merke til hva er den suffering, et ord for suffering.
Lidelse.
Lidelse, takk. Den lidelsen blir selv påtrengt av disse forventningene.
Ja, og det sier de jo i buddhismen og alt sånt der. Og ja, det er smerte i livet. Det er uunvikelig, det kommer vi alle oppleve. Men det er opp til oss om vi legger lidelse på det eller ikke. Hej och välkommen till Essensen i Human Design.
En pop-up podcast med Jessica Rein och Emily Eriksson.
Och det här må vi väl ändå säga är vårt bidrag till höstens underhållning för de som är intresserade att lära mer om sig själv via Human Design-systemet och förstå vad det hela egentligen handlar om.
Då, Emily, är vi
yes.
På sista episode?
Ja.
Det är ganska sykt i huvudet.
Kul och tråkigt samtidigt. Både göj och kedlig.
Ja, enig, enig. Och nu satt vi ju akkurat och snackade lite sån förutom här att de temana som har kommit fram och de som vi har valt det är väldigt stora och invecklade och egentligen tema som det kanske inte är direkt svar på. Och det är det ju så mangel på idag heller. För idag så ska vi snacka om att förvänta versus att ledas av livet.
Yes. Ja, som jag sa till dig för vi startar liksom att ja, vi får se vad vi klarar att säga om det här i det hela tatt liksom. Och jag känner jag kan inte blanda in hoden när vi ska snacka om det här. Här må jag bara gå på hur någonting föles ut för mig. För det här är så stort att visst jag går in i hodet så tror jag bara att jag rotar mig bort.
Mm. Ja, vi får se hva vi får ut av her, og hva som kommer fram. Men jeg tenker at mye av intensjonen min for å ha dette som et tema handler mye om det er en del som selger human design med forventninger om at noe annet skal skje, om at livet skal bli bedre, om at det er en vei til å unngå suffering, til å unngå det som vondt i livet. Og jeg tror det en smerte som jeg kjenner på, fordi sånn som jeg har opplevd human design, og det vakre med human design, det at det har ikke gitt meg noe annet enn en tilstedeværelse i det som allerede er.
Mm.
Det har gitt meg en forståelse av en mekanikk, ja. Det har gitt meg en forståelse av hvordan jeg eksisterer i verden, men det er ingenting i human design som har gjort livet enklere å leve. Går det an å si det?
Ja, det synes jeg var bra. Jeg skulle også si at jeg har jo, fy faen, jeg har aldri utfordret meg så mye ever som jeg har gjort etter human design. Men gjennom å utfordre meg selv, så har jo også livet blitt større på et vis. Altså, livet har blitt noe helt annet. Jeg hadde aldri fått oppleve og erfare det jeg har fått gjort, visst ikke jeg hadde utfordret meg selv. Så nei, det har ikke blitt lettere, men det har blitt jævligt mye morsommere.
Det kan jeg være enig med deg i, virkelig. Og ja, morsommere, for det er nok en viss del av human design som har gjort at jeg ikke tar ting like personligt.
Ja.
Det er det.
Mhm.
Men å ha en forventning om at human design og det å leve sin strategi og autoritet kommer til å lede til noe som en eller annen person sier du kan oppnå, eller som du tror i hovedet ditt er det du vil oppnå, versus å la livet få lov til å utfolde seg og deale med det som utfolder seg.
Mm. Jeg tror ikke vi kan forestille oss hva som finnes av muligheter och erfarenheter där ute med hode. Alltså vi kan inte föreställa oss det som ändå inte har skett. På gott och ont. För det livet är ju både glädje och smärta som vi också snackade om för vi började och podda idag. Men jag tror att vi är så otroligt upphängt i kontroll. Och vissa av oss har en läggning tror jag som handlar om att liksom kontroll där vi vill pröva att skaffa oss något, vi vill pröva att uppnå något, vi vill få det där perfekta livet och alla ungarna och den perfekta mannen och slottet och bilen och allt vad det nu är. Medan andra har mer en läggning som handlar om att undvika. Att någon är mer sån, ja men visst jag gör det här då kan jag undvika att behöva deala med de tingarna som jag syns är vanskelig. Och där tror jag det är lite olikt vad man upplever fristar mest. Någon brukar ju också human design som en undskyldning till att slippa och ta ansvar för sitt eget uppförande eller vad man gör eller säger.
Och den mangeln på ydmykhet egentligen. Alltså, ja men när man tar ett design och börjar skylla på det, eller man har ju snackat lite om detta tidigare, men att det är en förväntning till att jo men jag är bara sånt och det är bara sånt det är och ja men har du sett designet mitt, det är kanske något för det. Då börjar man också snacka om att man förväntar av livet, sant? Mm-hmm. Och jag förväntar på grund av att jag har detta designet att det ska bli sånt. Jag som manifestor förväntar att jag ska kunna initiera vad jag har lust att initiera och därmed så ska det bli bra.
Och mycket av det här tror jag handlar om alltså ett mind chatter. Både ett mind chatter efter att uppnå ting eller ett mind chatter runt att undvika ting. Istället för att lytta till vad är det som är naturligt för mig, vad är det som känns rätt för mig, vad är det jag må göra, vad är det jag icke ska göra och så vidare. Men det här med förväntningar, det syns jag är kämpeintressant. Vi gjorde en övelse uppe på Nösen sist. Nu kommer jag med mina nösenövelser här igen, men jag syns den är så fin. Då skulle vi föreställa oss en dag hvor vi klev upp utan att ha en enaste förväntning på vad som skulle ske den dagen. Och så skulle vi känna efter, vad gör det med oss? Vi ska ta väck alla förväntningar en hel dag. Vad sker i dig då, hvis du låter som att det skulle ske?
Jag känner det första tanken jag får är, ja men hur ska jag utföra något? För jag utför ju för jag förväntar att det är ett resultat. Först så slog mig bara, ja men hur ska jag laga mat? Jag förväntar ju att jag ska bli mätt av den maten eller att den ska smaka gott eller ja, jag gick där.
Ja, alltså det, jag tänker det, man kan ju trycka på pausen då hvis man lyssnar och så ta en liten stund och reflektera själv över vad man upplever. Det som jag kände på var ju en enorm frihet. Hvis jag inte har någon förväntningar så är det ju ett helt öppet rum. Då kan ju vad som helst ske och jag kan bara vara med på det. Och så kan man ju sammanligna det då med att ta en dag hvor man föreställer sig att man har en massa förväntningar. Och hvordan ser en sån dag ut? Hvis du tänker då för dig.
Skuffande. Väldigt skuffande.
Yes. Nettopp.
Mm.
Det är en dag full av surhet och jag får inte som jag vill och alla andra är fel och livet är dumt och livet ger inte mig det jag vill ha och så vidare och så vidare. Klaging och gnäll.
Det var en fin uppgave att reflektera över. Och jag tror med alla går ju runt och har en viss förväntning och det att bli mer och mer klar på vilka förväntningar det du har, sant? Alltså det är ju helt mänskligt att önska ett utfall eller har lust till att något ska ske på en viss måte, men det är ju som du säger, det är en undvikelse eller en känsla av att uppnå något som ligger bakom det, sant? Och det är ju inte så många dagar sedan hvor jag och Erik är ju nomader akkurat nu, något som betyder att det ser väldigt fint ut på utsidan och få lov till att resa och flytta och vara i olika platser, men på baksidan så betyder det att alla ting och våra är spredda över allt och det är väldigt rotigt och vi prövar att samla oss så gott vi kan när vi då kommer tillbaka till basen hvor vi har alla ting och våra. Och vi hade bara slängt ifrån oss ting för vi har varit i hela sommaren har vi varit fram och tillbaka och fram och tillbaka. Så vi har liksom bara slängt massa ting på golvet och tagit det vi tränger och så ja. När jag kom tillbaka nu i höst så var det ju bara ting överallt. Det var ett gigantiskt svårt rot och jag klarte inte att slappa av med det. Så jag började att rydda. Och så började jag att rydda Eirik sina ting. Och så tänker jag liksom, åh, Eirik är ju ute för han är ute på en fotouppdrag. Och så tänker jag, åh, nu kommer han till att bli så förnöjd. Och han kommer till att vara så glad. Och jag gläder mig så mycket till han kommer hem. Fordi da kommer han til å ha denne reaksjonen, altså min forventning til hans reaksjon, for det jeg har utført, selv om ja, utførelsen ble gjort for min egen peace of mind, så vil jeg ha skrøyt, jeg vil oppnå en følelse av at jeg har gjort noe bra, og så vet jeg at han kommer hjem snart, men jeg går ut for å snakke med venninnen min og ta og går en tur på en skritt om mine. Og så tenker jeg, nå kommer jeg til å få en melding, og den meldingen så kommer Eirik til å skrive, wow, så fint det var her, og dette ble, wow! Og så får jeg en melding, mens jeg ute og går tur, hvor du? Altså, kjente jeg bare den forventningen min. Jeg kunne se han så tydeligt også, og så så jeg bare den skuffelsen og surheten og irritasjonen på at jeg, ja, men Eirik, kan ikke du bare se hva jeg har gjort?
Herregud, sånne der har vi ju miljontals av hela tiden, sådana sorters förväntningar. Och så kan man ju sitta och argumentera så mycket man vill över att, ja men det burde vara sån, de burde se vad jag har gjort, jag burde få nå igen för allt jag har ansträngt mig för dem eller ja, stått på och hej och hå. Men alltså det hjälper inte, vi kan argumentera oss blå. Det spelar ingen roll. Livet ser sånt som det må ske uansett. Så det enaste vi gör är att vi lagar en sur suppa för oss själv. Som vi må bada i.
Är det någon specifika gånger du har lagt en sur suppa som du må bada i?
Jag tänkte på det akkurat nu när du fortalt om det där. Jag är i Oslo några dagar nu. Så kände jag att jag har ju en väldigt stark förhoppning om att Ivar ska ha ryddat när jag kommer hem. Så ja, jag tror att det är... Det är nog mest såna, för min del så tror jag det är mest såna små ting som jag kan gå runt och bli sur för. Sen vet jag att det är andra människor som kanske mer har de här stora förhoppningarna om att man ändå ska få en stor familj för exempel. Eller att man ska få ett friskt barn eller att man ska ha en speciell karriär eller ja, de här stora grejerna. Det känner inte jag igen mig så väldigt mycket i. Där har jag inte så mycket fastlåsthet men jag har väldigt många sådana där små ting som ödelägger liksom i vardagen för mig då.
Ja, men når du sier det, så med de store tingene, nå spørs det om jeg velger å ta dette med, men jeg vil bare fortelle det, så får vi se. Når det gjelder å ha forventninger til de store tingene, så har jeg ikke så veldig mye personlig erfaring med det, men jeg har en venninne som har dyp erfaring med det, og ikke få et quote-unquote friskt normalt barn. Og hennes barn er nonverbal autist. Han er 5 år gammel nå. Fantastisk fyr. Han er, oh my god, for et liv han lever. Altså, han bare lever i nuet og gjør akkurat det som passer han. Og det er kjempeskjønt å se på. Men venninnen min snakker, meg og hun snakker veldig åpent og ærligt om masse ting. Begge to er 6-2-profiler, og begge to er på taket, så det er en veldig interessant vennskap å ha. Men hun er jo i sånne grupper hvor det er foreldre som har blitt foreldre til en autistbarn. Og der inne er det veldig mye forventninger, veldig mye sånn, nesten skam rundt at de ikke har fått et friskt barn. Og den skammen kom jo av den forventningen til at, jo, men jeg skulle jo ha et barn som skulle være friskt. Og nå har jeg ikke det, så for jeg er skamfull. Og venninnen min sitter jo og forstår absolutt ikke hvordan kan de ha det sånn en gang? Ja, men hvordan kunne du ha den forventningen? Sånn? For henne så var det en helt unaturlig ting å forvente. Det som skjer, skjer. Jeg skal bli en mor, og så får vi se hva slags barn det er.
Ja, det der vet jeg, han munken i Sverige, jeg vet ikke om du har hørt om han, Bjørn Nattiko. Lindeblad. Nej. Det var en man i Sverige nu som blev jättekänd för några år sedan för han hade varit munk i över 20 år och så kom han tillbaka till Sverige och blev väldigt, väldigt gott likt och var på tv och skrev böcker och allt möjligt rart och sånt. Så han fick ALS och det dör du ju av ganska fort. Du vanligt att du på en måte, alltså musklerna slutar att fungera så till slut så kan du inte pusta själv. Så det är en ganska dramatisk sjukdom och beskrivs som ganska färd mot att dö på då, att du kväves av dig själv. Och då var det så många som skrev till han och var lite så, åh nej, och varför just du? Varför ska detta ske akkurat med dig? Mens han snudde på det, ja, hvorfor ikke? Sånne ting skjer. Hvem, altså, hvem tror jeg at jeg er som skal slippe unna alt? Så det, livet skjer som det må. Og det eneste vi kan gjøre er egentlig å bemøte det så som vi kjenner at så her må jeg bemøte dette. Fordi vi legger bare smerta på smerten når vi blir sura eller klager eller syns at dette burde ikke ha skjedd. Nei, men det har skjedd.
Ja, det er et så godt poeng. Akkurat når du begynte å fortelle den historien, så satt jeg også og tenkte, ja, men hvorfor ikke meg? Det er et så godt, fantastisk, egentlig verktøy å ha med seg. Men hvorfor ikke meg? Fordi, hvorfor skal jeg være så spesiell at dette ikke skjer med meg? Det er et veldig godt spørsmål å stille seg selv. Hvorfor ikke meg? Og jeg sier ikke det er lett. Jeg tror det er noe som tar trening. Og jeg tror det er noen som takler det bedre enn andre, så klart. Men at the end of the day, så tror jeg at med å ha den bevisstheten og kunne ta det skrittet tilbake fra den enorme turbulensen som forventninger tar deg med inn i, og ta et skritt ut av den, og bare, ah, oh, fuck, ok, jo, men denne turbulensen skjer fordi jeg har forventninger. Denne turbulensen skjer fordi hovedet mitt har skapt en mening, en forutsatt tanke om at dette skal skje.
Ja, vi skaper et låtsasunivers.
Ja. Ja. Og så blir det veldig lei oss når det ikke ser.
This is the world of Jessica.
Yes.
Har ingenting med virkeligheten å gjøre, men det vi ønsker at det skal være så. Og igjen, jeg tror det har så mye å gjøre med kontroll. Jeg tror vi er, jeg fikk det beskrivet en gang av Vigdis, at det er livsangst. Och icke, alltså, hvis man føler att jag må ha förväntningar, jag må skapa glädje i mitt liv genom dejliga emotioner för exempel, det må ske ting för annars så føles det dött ut, att det är en form för livsangst när vi tror att vi må skapa liv i livet istället för att alltså det är liv. Men vi må öppna oss upp för att det är liv. För hvis vi skapar de här låtsasuniverserna på sidan av så får vi egentligen aldrig erfara vad det är att leva.
Ja. Jag sitter bara och skriker, men inte skriker. För jag kanske skriker i mikrofonen. Ja, för då går vi glipp av det att leva. Och vad egentligen livet är. Och livet är ju inte, som du så fint sa i episode 1 eller 2, en ren orgi, sant? Vi er her, og når du kan legge merke til hva forventninger er det du har til livet, hva forventninger har du til folket i ditt liv, så kan du enklere også legge merke til hva er den suffering, et ord for suffering.
Lidelse.
Lidelse, takk. Den lidelsen blir selv påtrengt av disse forventningene.
Ja. Och det säger de ju i buddhismen och allt sånt där. Och ja, det är smärta i livet. Det är oundvikligt. Det kommer vi alla uppleva. Men det är upp till oss om vi lägger lidelse på det eller inte. Men har du något exempel på hur du känner att du har på en måte gett slipp om kontroll och bara blivit med på livet? Oavsett vad det kommer. Det kan ju ha varit något som var vanskligt för exempel. Eller en situation där du huskar att här var jag helt öppen, jag hade inga förväntningar och jag bara blev med på det som skedde.
Av stora ting så var nog det husalget. Alla runt mig var väldigt förvirrade över att vi inte hade en ny plan. Hela planen var sälj huset och se vad som sker. Og der var det en forventning fra andre om at, ja, men skal dere flytte her? Skal dere gjøre sånn? Skal dere gjøre sånn? Hvordan skal dere gjøre det? Men jeg hadde liksom en forståelse og følelse av at jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Jeg har ingen... Ja, jeg hadde ikke en forventning til... Altså, ja, jeg prøver å kjenne, jeg kanskje lyger litt for meg selv nå.
Kan man också säga, får jag spöra en ting om det, då kan man också säga att det det att faktiskt bli med på liv idag, det var att ta den avgörelsen av att jo, men vi är nött till att sälja istället för att pröva och däcka över och lyva för sig själv och se att nej, det här kan vi lösa på en annan måte. Vi sniker oss undan sån och sån och då kanske vi kan fortsätta.
Ja.
Men det att faktiskt inse det här är ett faktum, då må vi göra det sån.
Ja.
Och följas det ut som att följa?
Yes, det var en väldigt fin måte att säga det på, för det är akkurat det. Vi kunde väldigt gott ha bott i det huset nu och det, sånn som ting har utviklet seg, så jeg sykt glad for at vi ikke gjør det. Men det var akkurat det. Vi kunne ha unnviket sannheten med å bare bo der, og bare hustle, og ha det vondt inni alt det som skjedde rundt det huset. Eller vi kunne ta den ufattelig skumle avgjørelsen, som du sier, vi liker å ha kontroll. Det er det som skaper en forventning, er den her ønske om kontroll. Og jeg måtte gi helt slipp på kontrollen. Jeg vet ikke hvor jeg skal bo, jeg vet ikke hvor jeg skal flytte, jeg vet ikke hva jeg skal. Vi begynte å selge huset i mai, men det var ikke før huset allerede, før vi hadde hatt første visning, vi visste hva som var neste steg. Og det var ufattelig frigjørende. For i stedet for at vi brukte hele prosessen fra mai til september på å bekymre oss for hva er det neste steget, så hadde vi evnen til å kun bruke den tiden på å renovere huset, på å få det opp og salgbart til den prisen vi ønskte og kanskje kunne få. Så det var ingen, hverken meg eller Eirik, var... Jeg skal ikke si at jeg aldri hadde panikk, men sånn, overalt sett så var det ikke en følelse av panikk for hva er det neste som skjer. Og jeg tror den følelsen der av at å gi seg hen til at ja, men, noe kommer til å skje. Og jeg trenger ikke alltid å være den som mentalt går inn for å finne ut hva det er som kommer til å skje. Gjør det mening?
Ja, altså det som jeg sitter og hører er jo at det eneste vi kan gjøre er å gjøre vårt beste av en situasjon.
Ja.
Altså, ja, det de hadde kontroll over var jo, ja, men ok, nå vet vi at vi må selge, da jævlar, nå står vi på og pusser opp så at vi får mest mulig for dette. Altså det handler ikke om å være passiv, det handler ikke om å altså bare drite i alt og nei, og livet kommer sørge for at det går bra for meg. Nei, livet driter i deg, tror jeg. Altså, sorry, det er opp til deg. Och lösa ditt eget liv. Men du har en inre guide. Du har ett inre vetande om vad du faktiskt må göra. Och det är det jag tänker att. Om vi inser hvordan ting faktiskt är. Kunna acceptera. Och inse att ja, nu står vi i den här situationen. Det vi må göra är att sälja huset.
Mm.
Och då går vi all in för det. Och sen därefter hade ni stått på gatan. Ja, men då hade du visst. Okej, nu må vi finna ett sted att bo. Hvordan löser vi detta? Det är ju sånt att och då ramlar det ner ett slott från himlen liksom för att åh jag vågade. Nej, det är fortsatt du som måste ta nästa steg också.
Bara hoppa i det så kommer det. Nej, du kan. Men 100% jag tror det jag sitter igen med efter det du sa nu, det är det var ett steg om gången. En ting om gången. Det var nu må alltså vi står i ett valg om vi väljer att köpa eller sälja huset. Vi kunne også ha valgt og skapt en forvirrelse rundt forventningen om hva som kom. Men vi valgte om at, ja, ok, men fokus vårt er her nå. Det er dette, som du sa. Nå, vi må selge huset, det er den beste avgjørelsen, selv om det er den mest ubehagelige avgjørelsen. Det er ikke, det hadde vært mye enklere å unnvike, det hadde vært mye enklere å bare ikke se på det. Men dette var den beste for helheten her. Og så er det liksom, ok, fokus. Vi skal bare få dette huset opp og gå, sant? Som du sier, det er ikke noe passivt i det. Gud, du skal fatter visst hvor hardt vi jobbet i de 5 månedene, liksom. Bare visst. Og så er det liksom, ok, hva er neste steg, sant? Så det var liksom den der å gi seg hen til at det er dette vi må gjøre i livet akkurat nå. Og det er hardt arbeid. Og det er tungt arbeid. Prøv å sette opp et stillas på 10 meters høyt hus alene. Det er skult. Men det var det som måtte til.
Ja, och det som du sa också var att hade det icke gjort det så hade det stått i en situation idag som hade varit mycket värre än den det står i idag. Så att sällan om det, ja, det där vanskliga beslutningen där och då, det ordnar upp inför framtiden. Men det att fortsätta och hoppa över och leva i en låtsasvärlden hvor man liksom hoppar att ting ska lösa sig av sig själv. Då, alltså man skyver verkligen bara problemen föran sig och så blir det bara ändå vanskligare när man må ta tag i det. Och här vill jag ju koppla in det här med vår inre auktoritet.
Mm.
Alltså det att lytta till förelsen av det som föles sant ut. För att lyttar vi in över så tror jag vi egentligen vet vad det är vi må göra. Men så kan vi bli så fristet av vårt mind eller våra öppna energicenter som vill pröva att locka oss iväg till att ta en snarväg eller snika oss undan. Eller jag leker lite till. Jag ska bara leka lite till. Men det här inre, det är det som kräver det bästa av dig. Allt är lite mer vuxen stämma kan man säga.
Ja, jo, men det, det är nog modent.
Ja, det hörs kanske kedligt ut, men det är ju icke det. Alltså, herregud, jag kan bara tänka mig hur stolta det må ha varit efter att det gjorde den här processen. Det är ju det vi växer av. Usch, nu låter jag som en äcklig pedagog här. Men...
Nej, men det är 100% sant det du säger. Och för alltså, det är ju tillbaka till att livet är inte bara en ren orgi. Alltså, det är ting man må göra och man har nött till att ge, alltså, some effort is needed i livet, sant? Och det är bara det som är livet. Så ja, man kan undvika med alkohol och drugs och festing och tv och alla dessa här fantastiska ting som underhåller oss istället för att faktiskt gå i dybden. Och jag säger att man inte ska underhålla, såklart ska man det av och till. En väldigt klok man sa till mig en gång i tio att av och till så ska man bara läsa Donald. Det var Ivar.
Och spisa godteri.
Och spisa godteri.
Ja. Till lunch.
Yes. Så det är liksom den där helhetsperspektivet här på att av och till så är livet tungt.
Ja, och jag tror att det här kommer av sig själv också. Det är inte alla som är intresserade i cellutveckling och lytta till sitt inre och sånt. Men för dem som det kanske är det så kommer ju det här gärna som en oro snikandes. Alltså vi blir nött till att begynna och se på livet annorledes och göra ting på en annan måte än det vi har gjort. Och så kan vi ju klaga på den där uron först. Och nej, det vill jag inte ha. Och nej, jag vill ju bara fortsätta sånt som jag alltid har gjort. Men det ligger ju en utvecklingsresa i när det kommer. Det är inte för att den här uron ska straffa dig. Det är ju för att den kommer för att förlösa dig från något.
Och det är... Ja, den uroen var ju akkurat det jag kände på när det gällt huset. Att, och det hade vi egentligen känt på ganska länge. Vi prövde ju att sälja hus i 2017. Och detta var i 2022. Vi sålde huset. Så 5 år senare. Jag kunde fint ha valgt att leva med den uroen. Av att veta att något inte är sant längre. Jag visste innerst inne att det är inte sant att vi ska bo här längre. Det är inte bra för någon av oss att bo här längre. Men det att ha valget av att göra det obehagliga och sätta igång, för jag visste ju att vi måste renovera huset. Vi prövde ju först att finna ut om det gick an att sälja tomt och sånt att någon kunde riva det. Prövde göra den enkla utvägen först. Är du gal? Såklart gjorde jag det. Så gick ju till många folk och liksom bara, jag kastade mot det för att någon ska köpa detta här. Jo, du började köpa upp nabotomt och så att det blir större och större. Och vi prövde att investera, eller inte investera, men investigata in i liksom, hvordan kan vi inte måtte göra något med huset? Men det visste sig att det funkar inte. Det är inte sånt det funkar där.
Nej, och jag tror att det här, alltså den förelsen som du beskriver där är ju livet som visar väg eller som guidar oss. Alltså jag kan ju känna igen det från, alltså ja, för exempel när jag gick från min exman, alltså det var ju en oro som hade byggt sig upp över många, många år. Till slut så måtte ta det steget liksom, även om det var dritskummelt och färt och allt det där. Så till syvende sist så tänker jag att det här med att la livet styra handlar om att lytta. Det är inte så att livet är något utifrån som guidar oss och styr oss. Men det är förelsen av att lytta till den inre sannheten eller den inre auktoriteten som vi kallar det för i human design. Då. skulle hellre säga, alltså det som känns sant ut för dig. Alltså det har vi tillgång till, visst vi lyttar.
Och lytte med ärlighet, vill jag lägga till.
Ja.
För det är väldigt, som sagt, det hade varit väldigt enkelt för mig att ignorera den oron.
Mm.
Kjempeenkelt. Har ikke sett på det. Orker ikke. Nei. Men det å ærligt faktisk se på seg selv. Det er ikke enkelt. Og det er ikke for alle, som du også sa. Det er ikke det. For de som det er for. De menneskene er ganske tøffe. Altså, for det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt å... Eller det er det etter hvert, men til å begynne med, så er det ikke enkelt å stole på og lytte til de store endringene som også skjer.
Nej, nej, verkligen. Och igen då tillbaka till, om jag ska jämföra det med min skilsmässa när jag separerade från min ex, så var jag ju nött till att bli ordentlig, ordentlig psyk för jag faktiskt gjorde det. För jag ville inte höra på uron. Jag ville inte att det skulle vara sån. Så jag måtte bli, alltså, det var en følelse av att hvis inte jag går nå så dör jag. Eller då blir jag, då får jag kräft eller ett eller annat liksom. Så det var så illa, alltså så mycket måtte jag bli tvunget för att jag skulle våga.
Det hörs väldigt rätt ut.
Mm.
Och det är nog, men jag tror det är viktigt att folk hör det också. För det är så mycket enklare sagt än gjort. Det är så enkelt att sitta och höra på den här podcasten och bara tänka, oj, ja, men de är klart att ge ifrån sig alla förväntningar i livet och bara leda sig av livet. Nej, det är inte det jag tror på.
Nej, för fan, jag förväntar mig fortfarande att det är rent och ryddigt när jag kommer hem.
Stämmer det.
Mm. Men det handlar ju om att bli klar över de här tingena. Och också tänker jag, och uppdaga på resan, att det är faktiskt ganska morsomt.
Mm.
Det är ganska göj att uppdaga hur detta mänsket är skrudd samman, Emily. Det blir inte så personligt längre. Det blir mer liksom en uppdagelsesresa.
Mm. Ja, har du en historia eller en upplevelse av att du blev ledad av livet? Alltså, du kände ju den där oron om att gå ifrån exmannen din. Men nå som du då har blivit känt med denna oron versus freden och satisfactionen, sant? Är det en specifik gång hur du har gett dig hen till, ja, men livet ska utfalla och det utfaller som det är oavsett hur smärtfullt det är?
Mm, ja, men det, alltså, den situationen där syns jag är ett sånt exempel. Men då var det ju att avsluta Noe. Sen har jag ju ett annat exempel som jag ofta träcker upp, som är när jag startade min första podcast, som var virkelig, det var förelsen av att kasta sig ut utan fallskärm. Sån föltes det ut. Och ja, detta med att jag kunde inte sova på 14 dagar efter vi hade sluppit första episoden, jag och Tone, och det, ja, fy fan, det var ett mareritt det år. Och samtidigt så var det liksom en joy. Och excitement, och det var spännande, och alltså det var ju det jag egentligen ville. Men det är ju också det som är så skummelt, när vi gör det vi faktiskt innerst inne vill, så är det också väldigt svårt, för tänk visst inte det blir tatt emot.
Yeah.
Så jag skulle säga det är liksom de kanske två så här tydligaste exemplen när jag kommer på nå, som har varit vanskliga, men där hvor jag känner att det var livet som dytta mig. Sen har jag ju massa erfarenheter på när det har varit lätt att följa. Alltså typ när jag mötte Ivar, det var ju, ja, klockklart. Men det är ju inte något vanskligt. Jag har ju massa sådana upplevelser också när vi känner att något är rätt som inte är ett problem att följa. Men det är ju när de här utfordringarna uppstår, det är då vi blir testade, skulle man kunna säga. Eller det är då vi kan testa oss själv för att se, jag tör jag detta eller inte? Vågar jag vara mig?
Mm. Vågig och vara med, ja.
Men sen skulle jag säga också att det är hela tiden i små situationer som jag prövar att följa med på mig själv och se om jag tar jag en snarväg nå. Prövar jag att skapa mig? Gör jag mig till? Prövar jag att framstå som smartare än jag är, för exempel? Prövar jag att vara morsom nå för att jag ska hämta något? För det också är ju en slags manipulering. Det också handlar om förväntningar, men i mycket, mycket mindre grad. Det är liksom sådana små detaljer. Men jag upplever också att ju mer sensitiv jag har blivit för dessa signalerna i mig själv, ju tydligare känner jag också Visst det bara pytteliten tone i stämmen min, borde jag ha prövd att virka smart för exempel. Så känner jag det. Och då är det sån äckel för alls på. Men det är inte någon sån, jag sitter och piskar mig själv då och syns att jag är ett färt mänske. Men det är mer sån, okej, följ med på det här. Varför tror du fortsatt att du må vara smart för att folk ska lika dig?
Akkurat den sliter jag fremdeles väldigt mycket med. Så då är vi to.
Welcome to the club.
Yes.
Nej, men jag tror många kanske känna igen sig. Alltså vad det nu är, för någon så är det att vara flink. För någon så är det att vara en god partner. För någon så är det att stilla upp för triben sin. Det är ulikt var man lägger de här ska man säga, värdimålningarna på sig själv då.
Och det är som du säger, det är ju inte något att piska. Det är bara att lägga märke till. Oh ja, okej. Okay. Gjorde jag det för att uppnå, undgå. Och så var det sånt. Då var det det du gjorde. Det är ju något att göra med det.
Och det är faktiskt, även om det är bitte lite, så är det ett försök att kontrollera. Det är icke att la livet leda dig.
Jag känner att jag har börjat att komma till en sån slut här nu, att jag inte har så väldigt mycket mer att säga om detta tema, kan man det?
Nej, jag håller med. Och så hoppas jag att ni vill reflektera vidare, för som sagt, det här är ett kämpestort och vanskligt tema att snacka om. Så nu har vi bara prövd att närma oss detta från våra perspektiv, så gott som vi förstår det idag.
Exakt, så gott som jag förstår det idag. Och så kan det ändra sig om en vecka och ett år och tio.
Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis, ja. Det har varit en enorm glädje att ha gjort den här podcasten med dig, Emily.
Det har varit en resa.
Ja, rätt och slett.
En resa i 6 episoder. Gud, vad töntigt. Nej, men det har faktiskt varit, jag syns det har varit utfordrande och snacka om såna här tunga temar. Så sån och checka med mig själv. Vad kan jag faktiskt säga om detta? Det har varit kämpeintressant, syns jag.
Det vi snackar om är ju bara våra förmeningar. Och det är inte alltid en konklusion. Sant? Folk må ju göra sin egen mening upp. Och reflektera själv vad det betyder för dem. Förvänta versus ledes. Sant? Och i det att leda så är det ju inte en uaktivitet som du nämnde, att det är något passivt med att ledas av livet liksom. Och jag tänker
tvärtom.
Ja, tvärtom. Och jag tänker liksom konklusionsmässigt så har ju hver enaste episode handlat om, konkluderat med, det är en intern stämme, det är en intern känsla av rätt och galt, låt oss kalla det för dig. Av oro och fred, oro och satisfaction, oro kan ju ändå en signatur är. Alltså, det är det du leder till när du är i human design. Det kunde.
Och det är det som är essensen i human design.
Tusen tack för att du hörde på essensen i human design. Hvis du lärde något av denna episoden så sätter vi väldigt pris på delning i sociala medier. Screenshot, del i en story och tagg mig, Jessica, @holistichumandesign och Emily @emilyeriksson.no.